Vi har två kapitel kvar av Hebreerbrevet i vår prediko- och bibelstudieserie. Och nu kliver vi in i kapitel 12. Och det är ett underbart kapitel som citeras ofta. Många kända versar. Så låt oss läsa Hebreerbrevet 12, vers 1-11 i Jesu namn. Väl medvetna om att den helige ande har uttalat dessa ord. Och att han är här för att göra dem levande för oss var och en. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Än har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Och ni har glömt uppmaningen som talar till er som söner. Min son, förakta inte Herrens fostran och tappa inte modet när han tuktar dig. För den Herren älskar tuktar han och han agar var son han har kär. Det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far? Får ni inte fostran som alla andra då är ni oäkta barn och inga riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som fostrade oss och vi hade respekt för dem. Ska vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas far så att vi får leva? Våra fäder fostrade oss en kort tid så som de tyckte var rätt. Men Gud gör det för vårt bästa för att vi ska få del av hans helighet. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje utan snarare till sorg. Men för dem som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Så långt läsningen av Guds eget mäktiga, ofelbara, verksamma ord. Och nu ber vi som sagt om en välsignelse till detta in i våra egna hjärtan. Amen. Ja, den första versen när vi har en stor sky av vittnen omkring oss. Den översätts så här i reformationsbibeln. Då vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss lägga av allt som tynger och synden som så lätt omsnärjer oss och gör oss tröga. Och med uthållighet löpa framåt i den kamp som ligger framför oss. Och det kan vara intressant att jämföra den med Karl den XII:s bibel där det stod så här. Eftersom vi nu hava en så stor hop med vittnen, låt oss avlägga synden som alltid låder vid oss och gör oss tröga. Och låt oss med tålamod löpa i den kamp som oss förelagd är. Ja, lite gammal formulering. Men vi ser alltså att det finns flera översättningar av det här. Hur och på vilket sätt synden påverkar oss. Synden som så lätt omsnärjer oss. Som alltid låder vid oss. Och ordet som översätts snärjer oss så hårt. Eller så lätt omsnärjer oss. Eller alltid låder vid oss. Och låder betyder ju klibbar fast. Är euperistatos på grekiska. Och det kommer från tre grekiska ord. Eu som betyder väl. Alltså här i bemärkelsen ordentligt, väl paketerat, alltså ordentligt paketerat, eller eufori, välbehagskänsla. Det är alltså EU. Och sen den andra delen av ordet peri, som betyder runt omkring. Ni kan tänka till exempel på periskop. Det är ju en kikare som kan vridas 180 grader. Euperi, och sista delen av ordet histemi som betyder stå eller vara etablerad. Det är alltså detta ord, euperi status, väl omger står, som översätts med de här uttrycken. Så ordet skulle alltså vilja uttrycka synden som så kompakt runt omkring oss är rotad. Så det är alltså ett ganska allvarligt ord. Låt oss lägga bort allt som tynger och särskilt synden som så kompakt runt omkring oss är rotad. Så, inspirerad av troshjältarna som vi nu har hört talas om i kapitel 11, så är det oerhört intressant att läsa författarens därför. Därför, när vi nu har en så stor sky av vittnen, låt oss därför, ni vet det här med indikativ och imperativ, när vi nu har en så stor sky av vittnen, när Gud gör såna mäktiga saker, därför låt oss då frimodigt leva ut det liv som Gud har gett oss. Från en redogörelse av vad Gud har gjort till vad vi uppmanas att göra. Det här förekommer jätteofta, som vi har sagt flera gånger i Nya Testamentets brev. Först berättas vad Gud har gjort, indikativ. Sedan berättas det vad vi har möjlighet att göra i kraft av detta. Och det mäktiga är ju att författaren utmanar oss inte till hjältedåd och storverk som alla dessa enorma troshjältar som vi har hört talas om i kapitel 11. Nej, hela resultatet av dessa enorma beskrivningar, av enorma bragder, mynnar ut i detta. Därför, låt oss ta upp vår kamp mot synden. Alltså, det största med tron hos alla dessa hjältar är att den gav dem kraft att inte missa målet, att inte missa syftet med sina liv, inte kasta bort sina liv i synd. Och synd betyder ju missad målsättning, utan fullfölja trons och den gudomliga planens löparbana med sina liv. De blev hjältar för att de vann seger över synden. Det är alltså viktigt att förstå syndens farliga och anspråksfulla natur för att vi lättare ska kunna ta till oss de resterande uppmaningarna i kapitlet. Vi ska aldrig ta lätt på synden och syndens makt. På grund av att den är så kompakt, så universell och så hårt etablerad hos djävulen, i den gudlösa världen och i vår fallna natur, så måste den bekämpas med extraordinära medel. Troshjältar som förebilder i kampen mot synden. Lägg märke till en sak, att livets resa, alltså vårt mål, vår destination, ja, själva syftet och avsikten med våra liv, eller vår livsbana kanske vi skulle säga, är utstakad av Gud och ligger framför oss. Vi har ett gudagivet lopp att löpa. Och löper vi det gudomliga syftets lopp, Guds äras och hans rikes utbredandes lopp, så kommer vi dels att finna den djupaste tillfredsställelsen i livet, men också få full lön i den himmelska världen för vårt livsverk. Allt av nåd. Jag tycker det är så härligt att det verkligen står, då vi har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Hör du, älskade vän, du har ett lopp framför dig. Gud har förutberett någonting. Han har frälst dig in i förutberedda gärningar. Därför ska vi ta upp kampen mot synden och aktivt lägga bort, lägga av eller avlägga, som de olika översättningarna uttrycker det, allt som inte ärar Gud, allt som inte bygger upp, allt som inte utbreder hans rike. Precis som löparna tog av sig kläder som skulle kunna hindra dem i ett lopp, så får vi lägga av oss allt som hindrar, allt som vill stoppa, allt som vill göra det svårt och trögt. Har du bestämt dig för att göra det? Ja, då kommer du få all nåd och hjälp du behöver. Kanske du kommer ihåg ordet från kapitel 4, vers 16. Där det stod så här i Hebreerbrevet 4 och 16. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Det är underbara ord som vi kan påminna oss om när vi ställs inför vårt livslopp och vi vill göra oss fria från allt som tynger och hindrar och tar uppmärksamhet och distraherar oss och gör det trögt. Då rusar vi fram till nådens tron för att få barmhärtighet och nåd till hjälp i rätt tid. Ja, sedan kom den där fantastiska versen. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Det gäller alltså fokus på Jesus. Fokus på Jesus. Jag skulle vilja föreslå i tre bemärkelser. För det första, han levde ett syndfritt liv och löpte sin lina ända ut. Han är därför det ultimata föredömet för oss och våra liv i kampen mot synden och trögheten. Ha blicken fäst på Jesus. Se hur han löpte linan ut. Hur han levde sitt liv. Men vi ska ha fokus på Jesus i en annan bemärkelse. Han är trons upphovsman. Trons upphovsman. Mycket intressant. Tron har inte sitt upphov i människan utan i Kristus. Ifrån honom kommer trons substans, trons ande och trons kraft. Och den ges av nåd alena för att vi ska få kraft att klara av vårt livslopp. Låt oss ha blicken fäst på Jesus när det gäller livsloppet. Han är den som ska ge tron så att vi klarar av det. Han är ursprunget och källan till vår tro och till vår trohet. För ordet trohet är egentligen en avledning av ordet tro. Vi ska därför leva nära honom i ordet och bönen. Och Karl den XII:s bibel översätter så här. Se på Jesum som tron begynt och fullkomnat haver. Jesus begynte vår tro. Och nu när vi ska rusa framåt genom livet så behöver vi veta att han är den som ständigt förser oss med uppehållande tro och trohet. Och för det tredje, han är trons fullkomnare. Kristus kommer att bevara och fullborda trons verk i våra liv och föra oss till målet för vår tro. Och vad är det? Jo, det är honom själv. Föra oss till målet av vår tro, målet för vår tro, som är Jesus själv. Att få möta honom, att se honom och vara i hans närhet i himmelriket. Så, låt oss ha blicken fäst på Jesus, hans livslopp. Låt oss ha blicken fäst på Jesus som är upphovet till all vår tro. Låt oss ha blicken fäst på Jesus som är den som kommer att fullborda vårt troslopp och föra oss ända hem. Sedan kom den här versen. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset och så vidare. Och jag skulle vilja säga att i Folkbibeln 2015 som jag citerar så har vi äntligen fått en bibelöversättning som ger en mer fullödig rättvisa åt det som Hebreerbrevet säger om Jesu kamp och lidande. När han såg den glädje som låg framför honom. Det var för att Jesus visste för vilka han dog. För att han såg lönen och glädjen som låg framför honom som han underkastade sig lidandet och döden. Det låg en glädje framför honom. Och den glädjen var du. Din frälsning gav honom den, inom citationstecken, glädje som krävdes för att uthärda korset, synda och vredesbärandet. Han bar din synd, han bar Guds vrede, för han såg glädjen att du skulle få bli hans återlösta barn, hans lärjunge. Lägg märke till att författaren också vill uppmana oss att strunta i all skam, liksom Jesus gjorde när han blev totalt utskämd för den kommande glädjens skull. Ja, bara tanken på honom ska göra att vi bryr oss sist om vad folk tycker och tänker om oss för Kristi skull. Vi struntar i skammen, vi ser glädjen och vi följer Jesus. Sen kommer det fram någonting mer. Förföljelse och motstånd medför två saker som kan avhjälpas genom att vi låter oss uppfyllas av Kristi helige ande. Det stod nämligen att vi skulle kunna tröttna eller ledsna, vi ledsnar som vi säger, förlora modet eller drabbas av modlöshet. Håll blicken fäst på Jesus så att ni inte tröttnar eller förlorar modet. Och den helige ande vill lösa oss från att vi blir less på det kristna livet. Han vill lösa oss och fylla oss med en kraft så att vi inte blir modlösa. Det får vi be om inför nådens tron. Sedan kommer det här att göra motstånd till blods. Och det handlar inte om att plåga eller späka sig själv för att övervinna frestelser som vissa bizarra yttringar har dragit iväg till. Nej, det handlar om att de brevet skrevs till ännu inte har nåtts av blodiga förföljelser. Utan sannolikt endast, vad skulle vi kalla det för, psykosocial förföljelse och utanförskap i det judiska samfundet. Och det här var ett tacksägelseämne mitt i lidandet, att de hade ännu inte behövt stå göra motstånd ända till blods. Men på ett sätt också skulle de kanske behöva vara förberedda på att det skulle kunna kosta dem livet, fysisk smärta, för att stå upp för Jesus. Sedan kommer hela detta fantastiska avsnitt som handlar om fostran. Att vi fostras av Gud genom lidande är ett bevis på att vi är äkta barn. Det är mycket mäktigt att Bibeln framställer lidande som en nåd och som en förmån. Inte alltid och inte allt, men ibland så framställs lidandet som en nåd och som en förmån. En nåd som gör oss mer gudsfokuserade, mer tacksamma för de andliga välsignelserna, mer rädd om det vi har. Och hoppet om framtida välsignelse lyser ännu starkare. Vår lovsång blir oberoende av omständigheter och endast beroende på vem Gud är. Och den sjuke kan också på ett djupare sätt förstå andras lidande och blir till trovärdig tröst för dem. Ja, lidande väcker vår känslighet för andras behov och gör oss oerhört beroende av Guds uppehållande nåd. Därför framställer Bibeln lidande som en nåd och en förmån. Någonting som ger någonting, som alstrar någonting, som för med sig en större välsignelse i ett större perspektiv. I 1 Petrus brev 4:19 står det: därför ska de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste skapare under det att de gör vad som är gott. Så det kan vara Guds vilja att låta oss få lida, för det ska alstra någonting fantastiskt. Det ska ge någonting som är gott. Jakobs brev 5:13. Får någon av er lida, ska han be. Lidandet ska driva oss till att kasta oss på Gud i bön. Jakobs brev 5:10. Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. Och som vi läste här i Hebreerbrevet 12. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som söner / döttrar. Och var finns väl en son som inte fostras av sin far? Andra Korinthierbrevet 6:4. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare med stor uthållighet under lidanden, nöd och ångest. Och det sista ordet om lidande, Romarbrevet 5:3. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Så låt inte frustration komma in, bitterhet, knorrande och besviket morrande mot Gud när det känns tufft och du lider både i själen och i kroppen. Nej, se att Gud har inte tappat kontrollen. Han vill fylla vårt lidande med ett gudomligt syfte och föra oss till någonting fantastiskt. Tacka Gud under alla livets förhållanden. Vi kan ju konstatera att hela Jobs bok i Bibeln är ett monumentalverk om lidande och slutlig resignation inför Guds suveränitet. Med en härlig upprättelse som följd. När han såg den glädje som låg framför honom så uthärdade han lidandet. Arthur Pink skriver om kapitulationen inför Guds suveräna, förutbestämda, allsmäktiga vilja så här. Att böja sig inför Guds suveräna vilja är en av de stora hemligheterna bakom frid och lycka. Det blir inget verkligt underordnande i förnöjsamhet förrän vi med en förkrossad ande, alltså villiga och glada, låter Gud ha sin väg med oss. Det innebär inte att vi accepterar en ande av pliktskyldig ödestro, långt därifrån. De heliga uppmanas att pröva vad som är Guds goda, välbehagliga och fullkomliga vilja. Resignation inför Gud och hans syften. Det djupaste receptet för verklig livslycka. Det stod ju så här också. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje utan snarare till sorg. Men för de som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Ger den längre fram. Ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Lyssna noga. Det stora med svårigheter, bedrövelser, sjukdom, lidande, förföljelse, nöd och begränsningar är att Gud i sin suveränitet har ordinerat detta för vårt bästa. Gud är inte syndens och ondskans ursprung. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Men i sin överväldigande visdom och totala makt över ondskan i världen kan han använda den, alltså synden, och lidandet för att förverkliga sina syften med sitt folk. Och han låter den verka till deras bästa. Romarbrevet 8:28. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Observera. Vilket är Guds stora, underbara och eftersträvansvärda mål med välsignelser och fostran? Jo, det kommer fram i versen. Delaktighet i hans helighet och fridens och rättfärdighetens frukt. Det går till seger till slut, även genom lidande och svårigheter. Vi kanske bättre kan förstå då varför vi ber: inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Tanken kan dels vara att när vi frestas, bevara oss från det onda. Men också, hjälp oss leva så att vi inte behöver gå igenom prövningar för att fostras till frid och rättfärdighet.